50 kapitlet, den sjätte versen börjar jag. Han, Jesus alltså, är den som kom genom vatten och blod, Jesus Kristus. Inte bara med vattnet utan både vattnet och blodet. Och anden är den som vittnar, ty anden är sanningen. Det är tre som vittnar, anden, vattnet och blodet. Och dessa tre är samstämmiga. Vi godtar ju människors vittnesbörd, men Guds betyder mer. Ty detta är Guds vittnesbörd. Han har vittnat om sin son. Den som tror på Guds son har tagit emot vittnesbördet i sitt inre. Den som inte tror på Gud gör honom till lögnare, eftersom man inte tror på det vittnesbörd Gud har gett om sin son. Och detta är vittnesbördet. Gud har gett oss evigt liv, och det livet finns i hans son. Den som har hans son har livet. Den som inte har Guds son har inte livet. Amen. Vi lever som folk och nation med ett öppet sår, skulle jag nog vilja säga, på grund av det ouppklarade mordet på Olof Palme. Vi är alla medvetna om att det till stor del beror på bristen av trovärdiga och avgörande vittnen. Vi vet alla vilken stor betydelse vittnens utsagor har i olika brottsmål. Det gäller både för åklagare och försvarare att kunna framvisa så trovärdiga och avgörande vittnen som möjligt. Och enligt rättspraxis som vi brukar den i Sverige, så gäller ju lyckligtvis principen att hellre fria än döma. Det är ett större misslyckande för rättsstaten att fälla en oskyldig än att fria en skyldig. Om någon ska dömas skyldig ska bevisbördan vara så övertygande att det anses vara ställt bortom allt rimligt tvivel att den anklagade verkligen är skyldig. Och den här rättspraxisen, den lades faktiskt fast redan i Gamla testamentet av Gud själv, den högste av alla domare. Det står i 5 Mosebok 19:15. Det är inte nog att allenast ett vittne träder upp mot någon angående någon missgärning eller synd, vad det nu vara må för synd som någon har begått. Efter två eller tre vittnens utsago skall var sak avgöras. Gud krävde alltså att minst två eller tre vittnen skulle ge samstämmiga utsagor om det inträffade för att någon skulle kunna dömas skyldig. I det sammanhanget beskrivs också det mycket allvarliga i att uppträda som ett orättfärdigt eller falskt vittne. Och om en sådan avslöjades så väntade honom samma allvarliga följder som den som var tilltänkt av den anklagade. När Stora rådet beslutade sig för att röja Jesus ur vägen, så måste de ju ändå i egenskap av lagens ivrare få det hela att åtminstone likna en laglig rättegång. Och så band de hans händer i ett semane. Så skuffade de honom till den ena skenrättegången efter den andra i nattens timmar. Det gällde att åtminstone få ihop två samstämmiga vittnen som kunde styrka hans skuld, hans brott som hädare, vilket var något som var belagt med dödsstraff. Och det var svårt för dem till att börja med. Visserligen trädde många falska vittnen fram, står det, men de saknade substans och de var inte samstämmiga. Slutligen trädde dock två män fram med en gemensam anklagelsepunkt emot Jesus. Man hade hört honom hävda att bryt ner templet och jag ska bygga upp det igen på tredje dagen, syftande på sin egen död och uppståndelse. Men i det såg man ett messias anspråk och man frågade honom, är du messias? Du själv säger det. Och man hade honom fällt så att säga som hädare och dömde honom till döden, eftersom man menade att han bara var en människa. På falska anklagelser, på falska anklagelsers grund dömdes Jesus, den levande Gudens son, till döden av oss människor. av mänskliga domstolar. Och med detta trotsiga tilltag från vår sida och detta så felaktiga domslut, det kunde på intet sätt tysta det som var sanningen om honom. Alla felaktiga domslut, mina vänner, ska en dag korrigeras av honom som ensam innehar rätten till den slutliga domen. Den dagen då allt ska upp till prövning igen, då alla fakta ska läggas på bordet inför universums högsta instans och en rättvis dom ska avkunnas. Det är redan uppenbart i vår egen historia att vi som mänsklighet på falska grunder förkastade Jesus som Guds son och trodde att vi därmed skulle bli av med honom. Men ingen människa eller mänsklig domstol, hur hög den vara må, kan ändra och sanningen. Idag så lyssnar vi till tre trovärdiga och samstämmiga vittnesbörd som entydigt och övertygande och klart vittnar om att Jesus Kristus är den levande Gudens son. Och därmed finns det också frälsning och evigt liv för ett fallet människosläkte på grund av vad just han har gjort för oss. Johannes går i sin argumentation in under det gammaltestamentliga kravet på flera samstämmiga vittnesbörd för att en sak skulle bedömas trovärdig och sann. De falska lärarna på den här tiden, de påstod ju att Jesus var en vanlig människa, inte Guds son. Något som vi har observerat flera gånger genom det här brevet. Och deras påståenden, de är anmärkningsvärt i överensstämmelse med dagens moderna uppfattningar om Jesus, inte minst inom nyandlighetens olika rörelser och modern teologi, där man förnekar Jesus vara sann Gud. Man menade, och man menar alltså även idag, att Jesus inte var jungfrufödd utan Josefs och Marias naturliga son. Han var en vanlig människa som inte förrän vid sitt dop blev Kristus, det vill säga mottog sitt gudomliga medvetande. Detta lämnade honom dock 3 år senare, strax innan korset, eftersom man ansåg det vara otänkbart att Gud skulle kunna utsättas för mänskligt smärta och mänskligt lidande och död. Jesus dog alltså som en vanlig människa, inte som Guds son eller som Kristus. Mot denna uppfattning, som alltså berövar oss hela frälsningen, driver nu Johannes denna argumentation. Han säger i vers 5 har han redan sagt att den som tror på Jesus som Guds son, han besegrar världen. Ingen annan kan besegra världen. Hur kan han då veta, och hur kan vi då veta att Jesus är Guds son? Lyssna på vittnesbörden. De är 3 stycken. Vattnet, blodet och anden. Och som man bör förvänta sig av vittnesbörd, så berättar de om någonting som har hänt, någonting som har ägt rum och som alltså bekräftar vem Jesus Kristus är. Vittnesbörden gäller den som kom, står det. Det vill säga han som kom från himlen en gång och gick vägen genom vattnet och blodet, troligen syftande på hans dop och på hans korsdöd. Till detta så hävdade villolärorna att Jesus inte var sann Gud inkarnerad. Men Johannes säger alltså, Jesus var sann Gud, han var Kristus, både före sin födelse och efter sin död. Vattnet, det vill säga Jesu dop, vittnar om detta. Ty då hände det märkliga att anden kom ner över honom i duvans skepnad och en röst från himlen sa: du är min älskade son, du är min utvalde. Detta var den eviga gudasonen som utblottat sig själv och antagit tjänare skepnad och en tjänares gestalt, och han kom för att bli som en av oss. Och är inte det sant, då har vi ingen frälsare. Och han ödmjukade sig och han blev lydig. Ja, lydig inte döden på korset. där hans blod vittnar om Guds oerhörda försonande kärlek till ett fallet människosläkte, till dig och mig. Och det är inte förrän på korset han utropar: det är fullbordat. Det var där som han försonade världen med Gud. Om inte Guds son hade iklätt sig sann mänsklig natur vid sin födelse, och om han inte vid sin död bar våra synder i sin kropp på korsets trä, så finns det ingen försoning för ett fallet människosläkte. Men det är just Jesu blod som Gud har ställt fram som ett försoningsmedel. Det renar från all synd. Det är just Jesu blod som renar från den synd som vi behöver renas ifrån, och som aldrig mister sin kraft, utan idag som vi ska fira i denna nattvard äger bestående kraft att rena människor från synd. Blodet vittnar om att Jesus Kristus är vår försonare. Gud bevisar sin kärlek till oss där att Kristus dog för oss medan vi ännu var syndare. Men om han dog som en vanlig människa, var i ligger då värdet av hans blod? Men Hebreerbrevet förkunnar: så kan vi nu, mina bröder, tack vare Jesu blod, frimodigt gå in i det allra heligaste, på den nya och levande väg genom förhänget där hans kropp som offrades, som han har invigt åt oss, en ny och levande väg genom sitt blod. Underbart. Det finns ingen annan väg, men den vägen finns. När förlåten brast uppifrån och ända ner det ögonblick Jesus dog, så var det liksom en kraftfull bejakelse och bekräftelse på Guds sida om att ett blod som var bättre än bockars och kalvars blod nu hade offrats och öppnat vägen för en syndig människa ända fram till en helig Gud. Blodet vittnar om Jesus som Guds son. Inte bara vattnet utan också blodet, och dessutom den helige ande. Redan Jesus sa det om anden: när han kommer, sanningens ande, ska han vägleda er till hela sanningen. Han ska förhärliga mig, ty av mig ska han ta emot, och han ska låta er få veta det. Samme helige ande alltså, genom vilken inkarnationens mysterium och under ägde rum, samma ande vittnar trovärdigt om att Jesus Kristus är Guds son. Och den helige ande är väl kompetent att vittna, eftersom han, som Johannes säger i slutet av vers 6, är sanningen. Anden är sanningen. Om den helige ande är sanningens ande, ja, sanningen själv, liksom hela gudomen är det, så är han värd vår respekt. Hur vittnar då den helige ande? Ja, när vi hör evangeliet så verkar anden på det sättet att han liksom avslöjar oss, i det att han öppnar våra ögon så att vi ser vårt behov av en frälsare. Han överbevisar oss om synd, om behovet av rättfärdighet, om den dom som vilar över ett oförsonat människosläkte. Och han vänder våra ögon till korset så att vi med tacksamhet bejakar Guds frälsning. Det är andens, sanningens andens verk i våra hjärtan. Och när vi sedan då bejakar Jesus Kristus som frälsare, så fortsätter anden sitt verk i det att han i våra hjärtan ger ett inre subjektivt vittnesbörd om att vi är Guds barn. Anden förstärker liksom ytterligare sanningen i Kristus, och att vi gjorde rätt i att ta emot Kristus som vår frälsare. Människan upplever att hon både kan och att hon vill säga då: Jesus är Herre. Jesus är Herre, mitt ute på avenyn. Och detta, säger Paulus, kan ingen göra om hon eller han inte är fylld av den helige ande. Ingen kan säga utan att vara fylld av anden: Jesus är Herre. I 7 och 8, vers 7 och 8 påpekar Johannes det kraftfulla i att ha tre samstämmiga vittnesbörd. Anden, vattnet och blodet. Tre som stämmer överens. Till skillnad från de falska, motstridiga vittnesmålen när det gällde att få Jesus diskvalificerad som Messias, så har vi här tre trovärdiga, sanningsenliga vittnesbörd som alla säger en och samma sak. Jesus Kristus är Guds son som genom sin försoning har bringat evigt liv till människosläktet. Om vid en mänsklig domstol det träder upp tre vittnen som alla talar samstämmigt, så kommer vilken jury som helst att inse att detta är fallet och döma i enlighet med det samstämmiga vittnesbörden. Hur mycket mer skulle man då inte lyssna till trefaldigt gudomligt vittnesbörd? En Gud som Titus 1 säger, som har lovat evigt liv. En Gud som aldrig ljuger. En Gud som inte kan ljuga, därför att det är emot hans väsen som sanningen. Gud kan inte ljuga. Så när Gud talar så är det sanning rakt igenom. Orsaken till att de tre vittnesbörden stämmer överens är att Gud står bakom alla tre. Vattnet, vittnesbördet vid dopet, korset, vittnesbördet om Jesu Kristi död, som Gud bekräftar sanningen och verkligheten i genom uppståndelsen. Vittnesbördet genom den helige ande. Det står i vers 9: Gud har vittnat om sin son. Det har alltså ett rum i historien. Gud har i vår historia vittnat om sin son. Det har hänt. Och det betyder det har hänt och det äger bestående kraft. Det vittnesbördet har inte ändrats, har inte tagits tillbaka. Det äger bestående kraft. Och det är också Gud som genom sin ande också idag vittnar om sin son. När vi går ut på avenyn med rädsla i vår mänskliga natur. För det är klart man känner med ögonen riktade på sig. Så är det ändå den helige andes vittnesbörd som ger kraft åt våra ord. Gud vittnar fortfarande genom sin ande om att Jesus är Guds son, och det är upplagt för konfrontation med den andevärld som förnekar denna sanning, som inte vill erkänna Jesus vara Herre. Eftersom det är Gud själv som vittnar, så borde vi ödmjukt ta emot det som sanning. Om vi håller människors ord för sanna, hur mycket då mer inte Guds ord? Vad borde då bli resultatet? Att ta emot Guds vittnesbörd eller inte ta emot det. Johannes kommer till det nu i vers 9 och 10. I vers 10: Spelar det någon större roll vad man gör med vittnesbördet om Kristus? Ja, det har livsavgörande betydelse. Det har evighetsbetydelse. Den som godtar vittnesbördet kommer i konsekvensens namn alltså att tro på Kristus. På Jesus som Kristus. Inte bara tro i betydelsen att hålla honom för sannfärdig och pålitlig, utan tro i betydelsen att förtrösta på honom, att lägga ner sitt liv på sanningen om honom. Den som gör detta, står det i vers 10, den som tror på Guds son, han har tagit emot vittnesbördet i sitt inre. Det vill säga, han märker, hon märker hur hon får en ännu djupare insikt och visshet om att hon gjorde rätt när hon förtröstade på Jesus. Det är andens vittnesbörd som försäkrar oss om barnaskapet hos Gud, så att vi i våra hjärtan kan ropa: Abba, Fader, tack att jag är din. Däremot, och lyssna till allvaret, den som inte tror på Gud, det vill säga den som inte godtar Guds vittnesbörd. Kan du tänka dig detta påstående, denna möjlighet att här liksom träder Gud själv fram som vittne inför den mänskliga rättssalen så att säga. Och Gud vittnar och Gud avlägger sitt vittnesbörd. Och så diskvalificerar vi det. Och så avfärdar vi Guds vittnesbörd som om han som står där och vittnar inför människosläktet
inte vore trovärdig, utan är att betrakta som ett falskt vittne, som man ju i en rättssal känner sig djupt generad över att någon träder upp och vittnar falskt. Den som inte tror Gud har gjort honom just till detta, ett falskt vittne, ja, till en lögnare. Har du någon gång tänkt på de allvarliga termerna som Johannes här använder? Det är ingen liten sak alltså att ta avstånd från Guds vittnesbörd. Jesus kallade faktiskt för synd i Johannes 16. Överbevisa världen om synd, ty man tror inte. Man avfärdar Guds eget vittnesbörd som falskt. Den som förkastar Guds vittnesbörd får heller inget ytterligare inre vittnesbörd i form av andens visshet och glädje i sitt hjärta. Vers 11-12 till sist. Johannes summerar välsignelsen respektive förlusten av att ta emot eller förkasta Guds vittnesbörd om sin son. Detta är vittnesbördet, säger han, att Gud har givit oss evigt liv. Vittnesbördet att som vattnet, blodet och anden förmedlar, att Gud har givit oss evigt liv och det livet finns i hans son. Det är inte bara frågan om att acceptera Jesus som sann Gud och sann människa i någon slags teoretisk bemärkelse. Men denna sanning är en grundsanning som är en förutsättning för de välsignelser som det för med sig att tro på Jesus. Därför att Jesus är den store livgivaren. Det är därför som det är så viktigt att tro på honom. Vi är alla människor fångade under syndens och förgängelsen och dödens bojor. Vi är förgängliga varelser, mina vänner. Vi är stoft. Vi ska bort härifrån. Kanske idag, kanske imorgon. Finns det någon frälsare? Finns det någonstans någon som kan rädda oss undan döden och meningslösheten? Ja, det gör det. Jesus Kristus, Guds son. Livet finns i honom, som inte döden kunde behålla. Själv uttryckte han det så här i sin överste prästerliga bön, Johannes 17:3. Detta är det eviga livet, att ni känner Fadern, att de känner dig, den enda sanne Guden, och den du har sänt, Jesus Kristus. Jag vet inte, jag nästan får en känsla av att ni har hört det här så många gånger, så ja, jag är inte färdigt snart med den predikan. Detta är en livsavgörande sanning som borde ta tag i vår livsnär, mina vänner. Själv, ja, Gud säger, detta är en fri gåva som Gud har erbjudit oss, evigt liv. Och det livet är i hans son och ingen annanstans. Det är inget liv som du kan upptäcka inom dig själv genom meditation eller andra mentala övningar. Evigt liv innebär att det är någonting mer än bara ett långt och icke upphörande existens. Om det bara vore frågan om det, kunde det kanske betraktas som en förbannelse att det aldrig tar slut någon gång. Evigt liv är detsamma som Guds eget liv. Gudomligt liv. Guds liv är rikt. Guds liv är harmoni. Guds liv är kärlek. Guds liv är frid. Guds liv är ro och vila. Fri från smärta och ångest. Och det är det livet som är det eviga livet och som kan börja här och nu. Och de människor som på något sätt fått skåda in bakom förlåten, de har aldrig velat återvända. Moses sa, Herre, låt mig få se din härlighet och jag ska vara mättad liksom. Han visste att där finns en mättnad som hans själ skulle finna tillfredsställande. Att ha ett evigt liv, att vara delaktig, det är att vara delaktig av det absolut högsta goda som Gud har tänkt för oss som skapade varelser. Vem skulle inte vilja ha det? Vem av er här inne skulle inte vilja ha det? På den här sidan graven får vi visserligen nöja oss med de hemlighetsfulla orden: vad intet öga har sett och intet öra har hört och vad ingen människa har kunnat tänka eller ana, det har Gud berättat åt dem som älskar honom. Två av våra medlemmar har nyligen gått dit för att överraskas av den härlighet och den seger som det innebar att tro på honom. Eller som den åldriga aposteln Johannes, författaren till detta brev, senare fick uppleva på fångenskapens ö Patmos. När Gud drog undan förlåten och lät honom skåda in och höra rösten från tronen som starkt förkunnade: se, nu står Guds tabernakel bland människorna och han ska bo ibland dem. Och det ska vara hans folk och Gud själv ska vara hos dem. Och han ska torka tårarna från deras ögon. Döden ska inte finnas mer. Och ingen sorg och ingen klagan och ingen smärta ska finnas mer. Till det som en gång var, det är nu borta. Och han som satt på tronen sa: se, jag gör allting nytt. Har det hänt att du längtar dit? Hur ska du få del av detta? Genom Jesus, Guds son, och på inget annat sätt. Den som har sonen har livet. Den som inte har sonen har inte livet. På ett allvarligare sätt kan det inte uttryckas. Min vän, du må ha det mesta här i livet kanske. Du har det materiellt ganska bra. Du har dessutom en fin familj och goda vänner, trevliga grannar, bra arbete som du trivs med och kanske till och med lyckats bra med. Men om du inte har Guds son, då har du snart ingenting. Snart ingenting! Då har du inte ens livet i den djupaste innebörd som du är skapad för. Ty vad hjälper en människa om hon vinner hela världen men förlorar sig själv och sin egen själ? Vad hjälper det om du har allt men inte Jesus? Vad hjälper det om du är ung och har livet framför dig men saknar det eviga livet? Anna Ulander uttrycker det så fint: om jag ägde rikedom och kärlek och bland människor ett ärat namn, men ej något hopp för evigheten och för redlös farkost ingen hamn. Om jag ägde allt, men inte Jesus, som mig älskat inte korsets död. Var funnes väl i hela världen tröst och hjälp i hjärtats bittra nöd? Men vilken lycka att ha allt i Jesus. Läker hon för hjärtats alla sår, ingen synd som inte han förlåter, ingen nöd som inte han förstår. Om jag äger Jesus, endast Jesus, och i hela världen intet mer, så äger jag dock allt i honom, han som liv och övernog mig ger. Amen. Tack Herre att du denna dag erbjuder oss det eviga livets gåva. Inte som en belöning utan som en gåva av fri nåd. Tack att det livet finns i Kristus och därför gav du oss Kristus. Tack att det eviga livet kan bli vårt här och nu. Och jag ber dig för den som ännu inte känner dig som sin frälsare. Herre, Herre, genom din ande ska du vittna om sanningen om Jesus Kristus, Guds son. Att den människan idag får ta emot dig som sin frälsare. Kanske just i denna gudstjänst, i vår nattvardsstund. Herre, verka på våra hjärtan. Möt ditt folk i Jesu Kristi namn. Amen.